Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Där är det!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Sab Sabba.
Och vi kör på en specialare även den här veckan. Vi har med oss Diego González. Välkommen.
Tack.
Fan, förra veckan hade vi David Bjelkheden med i podden och nu är du här. Och precis innan vi började podda så började vi prata lite om hur många år kvar du känner att du har i fighting. Och då var ditt svar att men har jag fightats eller tävlat i 20 år så är det ganska bra jobbat. Det säger ju rätt mycket om när du började med.
Så jag gick min första proffsfight 2002.
2002?
Ja. 18 år sedan.
Jävlar alltså.
På länge.
Ja. Var det på de här EVT-galorna? Eller? Nej, det var Finnfight. Just det.
Det var innan. Så vi fanns inte så mycket tävlingar.
Nej, det var mot en norrman.
En gång om året visste vi att. Mm. Nej, finne.
Det var en finne, ja.
Så en gång om året visste vi att det är då det finns match. Så.
För Finnfight producerade bara ett event per år, eller?
Ett event per år.
Hur många matcher var det på det ungefär?
Det beror på hur många anmälda det var. Så ibland var det tre matcher, ibland två.
Fan, stor efterfrågan.
Verkligen.
Idag vill folk inte göra något mer än att liksom fightas i alla fall x antal matcher per år. Då fanns det ungefär tre matcher per år istället.
Men det var ju så här, det var innan så här, YouTube och allt där.
Ja, exakt.
Vi visste ju ingenting, vi bara åkte fight.
För att fightas.
Ja, så vi visste ju ingenting. Nej. Vi visste inte vilka som skulle vara med, jag visste ingenting. Vi bara åkte dit och
vilken klubb?
Väga så här mycket.
Vilken klubb var du körde på då?
Pancras.
Ja. Vad var det som lockade med Finnfight?
Alltså, sporten lockade ju mig. Alltså, jag älskade ju sporten. Och det var enda tävlingen som fanns. Det var enda reglerna som fanns på den tiden. Så det var ju bara köra.
För det många inte vet, det är väl att du började som barn egentligen nere på Pancras.
13, första passet jag körde.
Och det här måste ha varit 90-tal.
97.
Ja.
Så. 13 år alltså.
För jag vet att liksom, jag är några år äldre, men jag vet att det här ryktet gick att de bara, det är någon liten kid nere på Pancras liksom och köttar. Och då var ju den klubben inte som den är idag liksom. Det var ju lite mer betoning på old school på alla liksom,
ja,
sätt.
Ja, vi körde på, alltså folk sparrade med mig som jag var vuxen, fast jag var 13-14. Mm. Liksom.
Ja. Vad var det som fick dig att gå ner? Alltså som 13-åring, inte så här, jag kan förstå vad som fick dig att gå ner, men vad fan fick dig att gå tillbaks?
När jag var 11, så min syster, hon ville börja på karate. Så farsan bara, du måste gå med henne. Okej, så gick jag med henne. Så tänkte, men jag provar. Körde några veckor. Gillade det. Körde 2 år. Sen ville jag prova någonting som var mer på riktigt. Så såg jag thai-boxing. Jag testade det en sommar. Och sen såg jag någon UFC som var typ. I början, det där våldsamma liksom, det här old school. Jag vet inte, det var någonting som lockade. Det låter ju helt sjukt när man är 13 år och vill slåss liksom. Men, ja, det lockade mig. Jag sa okej, men jag ska testa det.
Så, hur var det?
Nej, jag älskade det. Första passet, då sa jag, fan det här ska jag göra. Det är kul. Jag hade lätt för grapplingen också. Det funkade på en gång. Så första passet så funkade det.
Okej.
Okay. Okej, det här är för mig. Jag gillar det.
Var det någon mer av dina vänner som höll på med det här också? Eller var det bara du?
Nej, det var länge. Jag var den yngsta på mattan jättelänge. Mm. Jättemånga år.
Fan, 13 bast alltså. Mm. Och får ändå tuff sparring av dem som är äldre också. De kände att vi ska sätta den här.
Första året var folk kanske lite snälla. Grejen också, jag måste säga, jag var ingen liten 13-åring. Jag vägde ju 85 liksom. Så folk kunde köra på utan att det var något fara liksom.
Ja. Hur var första matchen i Finnfight?
För mig, det var bara en fight. Så jag fattade inte riktigt vad jag gav mig in på. Jag är uppfostrad av min farsa som sa, du ska alltid liksom, blir det fight, du tar för dig. Så jag var liten liksom. Så här, blir det bra, du tar för dig. Och du ska aldrig backa för någon. Okej? Okay? Så när det var dags för matchen, då var det bara, det kommer. Det bara gå in och fightas. Första matchen gick bra. Det var inga problem. Tänkte jag, okej, men det är inga problem. Inga nerver, ingenting. Alltså, lite grann, men det var inte så farligt. Sen min andra match, då mötte jag en tuff kille som, alltså, han knockade mig ganska snabbt.
Mm. Och hur gammal var du då?
18. Mm. Och då tänkte jag, okej, nu måste jag tänka om lite. Så, mm. Ja. Men första matchen, så det var inga problem. Det var, för mig var det bara, det var in och slåss. Mm. Och sen då efter det, efter andra matchen när jag förlorade, då blev jag, okej, nu, det är inte bara att slåss. Liksom, det är bara så, ja. Så det var någonting jag fick börja jobba med då, liksom, tävlingsnerverna.
Mm. Tog det mycket på psyket? Om du säger du var tvungen att jobba med tävlingsnerverna, tog den här knocken mycket mentalt eller?
Inte, alltså, själva att få stryk är inte så farligt. För mig är det liksom lite, ja, min eget ego och min stolthet liksom.
Ja, men det är det jag tänker, mer förlusten.
Ja, det är förlusten som är jobbig liksom. Så jag fick, och grejen är så här, jag har inga bra tävlingsnerver än idag. Folk säger till mig, ah, du är alltid kall. Nej, jag är inte kall, jag stänger av och visar inte. Men jag är ett helvete inne. Jag tror inte det är många som hatar att tävla så mycket som mig, även om jag har gjort det så mycket. Mm. Men jag ser det som en del av grejen. Liksom.
Vad är det som händer?
Fan, jag vet inte. Jag kan säga så här, jag har inte gått en match där jag inte suttit omkringen och sagt, det här är sista gången jag gör det. Mm. Varje gång jag träffas. Jag brukar sitta och jag har skaffat jobb efter det här. Det här är inte värt det. Skit i det här. Men ja, så står man där igen någon månad efter. Liksom. Mm.
Är det här att du övervinner liksom den här, de här demonerna, tankarna som dyker upp och olusten att man inte vill, att sen, ja, gör du det och så här?
Men det var ju lite det jag lärde mig efter ett tag. Ja. För jag vann min första, åkte jag på ett par förluster, blev inne igen. Då hittade jag liksom, ja, men det är bara stäng av. Så jag är så här, vad jag än känner innan, ångest, stress, rädd, vad som helst. Jag är så här, okej, jag får känna det här nu och sen är det dags, det kommer försvinna. Mm. Och så är det faktiskt inte. Så fort jag börjar gå in mot buren, då försvinner skiten. Mm. Det är bara in och fight alltså.
Mm. Jag har nämnt det här så många gånger så att folk som har följt mig i mina andra poddar kommer tänka, nu kommer den. Men har du läst boken The Rise of Superman? För det finns nämligen, det de jobbar med flow. Att kliva in i flow. Och just det du beskriver är egentligen flow triggers. Att det här är att kroppen liksom gör sig redo för att kliva in i flow för att få den här ultimata fokusen. Då kommer nerverna och allt det där kommer och det är liksom en nu kommer det. Så när du väl drar igång, känner du skiftet i kroppen att allt börjar bara slå mig i huvudet? Eller hur känner du?
Ja, alltså det är, jag har inte läst den boken, men jag har läst lite om det. Och det är ju kroppens sätt att förbereda sig liksom för vad som ska hända. Och ja, det, jag har bara accepterat det liksom.
Mm. Och när det väl är igång?
Var... Det är bara att köra. Alltså det, för mig har det alltid varit att tävla, för jag hatar det så mycket. Det är som att det, gå upp på tian och hoppa ner i vattnet. Ja. Liksom.
Ja. Så det är utmaningen liksom. Det är
bara kliva ut och göra skit.
Ja, du utmanar dig själv mer än liksom det andra. Och det är väl det man tror jag har sett också. Det går ju alltid tävlat. Alltså, du har ju alltid varit aktiv.
Nej, jag försöker tävla så mycket som möjligt. Precis. Jag tävlar i BI, jag tävlar i SV. Liksom. Mm. Gått lite boxningsmatcher. Så jag tävlar när jag kan tävla. Och för mig är allt det här på sidan är träning för min MMA. Liksom. Mm. Utvecklingen av mig själv liksom.
Jag tänkte, du började ju på Pankreas och körde. Vad var det som lockade dig med att hamna just på den klubben? Jag vet att det inte fanns jättemycket klubbar på den tiden, men...
Jag tror att då var det enda som fanns. Kanske jag tror det. Hilti öppnade precis då också. Mm. Men då var det, alla pratade om Omar. Ja, så det var bara gå ner dit. Det var första klubben jag fick höra om. Mm. Så det var bara därför jag gick dit.
Ja. Hur mycket UFC följde du på den tiden? Jag vet att det var svårare.
Det var svårare, men jag kollade ju alltså, på allt. Jag köpte ju alla kassettband som fanns då. Liksom. Kollade. Men det var ju inte alls förfinat som nu. Liksom. Det var ju lite mer, det bara in och slåss.
Mm. Det var mer råare, ja, kan man väl säga.
Men så, alltså, även när jag vann ganska mycket, jag kan säga, min brottning var ju ingen bra. Mm. Men jag tog ner dem på... Ja, bara ta tag i dem och slita ner dem. Och det var så vi tränade. Mm. Det var inte så där tekniska detaljerna. Det var bara, vi ska bara fightas.
För det är verkligen det största skiftet är ju som du säger. Det har gått från fight till att bli mer sport. Att det gäller kanske att tänka mycket, mycket mer än vad man gjorde förut. Ni fick ju på ett sätt så uppfinna alla idéer om hur man skulle göra.
Vi visste ingenting. Vi kollade, vi kunde köpa lite band. Vi kollade på lite matcher. Man köpte lite BI, instruktionsvideor och kollade. Liksom. Men man fick lista ut allt själv. Fys, vi visste inte vad fys var. alltså inte på något bra sätt.
Nej.
Vi tränade fel, vi käkade fel, alltså vi gjorde allt fel, men vi fick ju lära oss på väg.
Det är lite mer komplicerad skola på den tiden än vad det
är. Ja, alltså vi, men grejen är att vi gjorde inte en stor grej av det, utan vi försökte bara, ja, vi ville bara fighta, så fick man lösa det. Det
och sen var väl hela fightvärlden var ju så också, ingen visste riktigt. Folk provade, experimenterade fram och liksom sa, oh, men det här funkar inte. Och det var ju den eran då att det, ja, det var ju så överallt.
Det är som idag, du får en match, du går in på YouTube, du skriver, du kan kolla på 5, 10, 15 matcher på motståndaren. Liksom. Kunde man inte då.
Nej.
Vad motiverade? För det var inte mycket betalt på den tiden heller.
Jag vet inte. Samma som motiverar nu. Så det, jag har aldrig gjort det för pengar. Jag har aldrig gjort det för att bli känd. Jag har aldrig gjort det för att synas. Jag hatar att synas. Mm. Hade jag kunnat hade jag velat faktiskt en gympahall. Bara jag och någon mer. Liksom. Mm. En liten sal. Det räcker. Men ja. Alltså jag har ju hatkärlek till det. Jag älskar att fightas. Men jag hatar det samtidigt. Så det är så här. Så det var ju, för det är samma som idag. Jag hatar att fightas fortfarande, men så fort jag inte gör det, då längtar jag tillbaka.
Vad är det du hatar med dig? Är det innan och du har kärleken under tiden?
Det är allt innan. Det är det som är jobbigt. Och jag gillar ju den hårda träningen. Jag gillar att ta ut mig själv. Jag gillar att vara redo. Samtidigt så är det jobbigt.
Ja. Så det,
Och sen är det nerverna. Det är det som gör att jag hatar det mest. Jag tycker det är jobbigt. Men det är bara att göra. Jag vet ju att jag är så här, jag känner så här, nu när jag går in så är det lugnt. Det löser sig.
För jag tycker det är så intressant att ändå, jag gör inte det du gör alls, men jag kan känna igen mig ibland i vissa av de här instanserna, att det är någonting som är skitjobbigt och så känner man att jag måste göra det för att det finns ett behag efteråt. Nu går ju du in och utsätter dig för fysiskt våld på ett sätt och ändå känner och sen, nej men vad fan, jag måste in, och som du säger, sen sitter du ändå och längtar efter den där du inte gör det.
Men det är ju samma sak, för jag är inte rädd för det, alltså, det fysiska är jag inte rädd för. Alltså, vad ska hända? Jag bryter näsan, ögonbrynen går, alltså, det är ingen grej, det går över. Det är ju själva att stå där som är jobbigt, och göra det och gå upp och allt det här, alla kollar på mig, det är det som är jobbigt. Egentligen, och allt innan. Så det är samma sak som du beskriver.
Finns det någon match som har varit mer utmanande?
Ja, många matcher. Jag tycker alla är så utmanande på olika sätt.
Tuffaste utmaningen i din karriär hittills?
Tuffaste motståndaren?
Ja.
Sista matchen gick mot sambovärldsmästaren.
Vad var det som gjorde den så?
Han var bra bara. Det var bara, jag gick in. Försökte mina grejer, kom inte i kapp, hamnade tvåa, kände bara okej, jag kom inte i kapp, men jag försökte ju till slutet, han gör det här, jag gör det här, okej, jag testar det här, så jag testade, jag vet inte hur mycket grejer jag testade, men det funkade inte, så det var tuffast för mig. Bra motståndare bara.
Vad söker du efter för motstånd nu? Du skulle ha fightas på Brave som är här nu, och nu är det ju ett uppehåll på grund av corona, och vet inte hur länge det här pågår då. Men vad var det för motståndare du hade framför dig?
Jag har inte så bra, så här jättebra koll på honom, för han tävlade 2012-2013 tror jag. Vann alla sina matcher då. Var första typ riktigt så här, stora stjärnan från Mellanöstern. Sen slutade han. Så gjorde han comeback förra året. Så det är så svårt att säga någon som var bra 2013 och hur bra han är alltså 2020 liksom.
Hur mycket studerar dina motståndare? Lite det som du var inne på. Idag kan man ändå gå in på YouTube och hitta massa information om sina motståndare. Förut kunde man inte det på samma sätt.
Inte så mycket. Jag är lite så här, jag kollar 1, 2, 3 matcher lite snabbt för att se vad han gör. Vad har han för stil? Vad gör han? Och sen så kollar jag inte så mycket mer. För jag är lite så här, jag ska göra det jag gör bra. Sen därifrån, får vi ta det därifrån.
Jag tror att vissa fighters ibland kan fastna i det, att man lägger för mycket fokus på vad den andra är bra på, vad den andra ska
göra. Jag tror många gör det. Jag tycker det där är lite, det ska vara coachens jobb att kolla igenom. Coachen ska kolla, okej, då vet vi, jobbar på det här, så tycker jag.
Du har ju varit med otroligt länge, som du säger. Det är snart 20 år som du har varit aktiv i fightingen. Känner du att din ändhållplats är när du har nått 20 år, eller hur känns det?
Jag vet inte. Som jag har sagt så många gånger, jag ska sluta. Men det lockar ju fortfarande. Jag tycker om att jag tränar med folk som är bra, som är aktiva och är bra. Och jag tycker att det går bra när jag kör med dem på träningarna. Så jag sa, varför ska jag sluta? Jag tycker om det fortfarande. Jag orkar träna så lika mycket som man ska göra. Mitt största problem är att min kropp inte riktigt håller. Men jag jobbar runt det liksom och försöker.
Vad är det för skador som du sitter på?
Jag har opererat båda knäna, jag vet inte hur många gånger. Jag har haft korsband av brottskador, menisker. Jag har artros i båda knäna. Jag har 3 diskbråck. 2 utbuktade diskar. Så det är så här. Kroppen vill inte, men jag kan jobba runt det än så länge.
Men det kännetecknar ju lite Diego, det här. Alltså själen och spiriten är ju där. Sen att själva, vad säger man, verktyget börjar falla isär lite. Men det är ju det inre du har där. Som
det, är lite, liksom... det är lite det, för att har jag en bra dag.
Ja.
Jag vet att jag kan slå många som är bra. Som inte folk tror att jag kan slå. Jag vet att jag kan slå dem. Sen har jag dagar jag knappt kommer ur sängen. Och tyvärr så kan det hända på matchdag också. Så det är lite det jag har haft lite problem med i sista tiden. Jag har varit 2 matcher jag knappt kommer ur sängen liksom, på morgonen. Så just nu det jag försöker få bukt på det. Jag passar på nu när coronagrejen, så satte jag lite på mig, fixa min kropp.
Vad gör du då?
Jag kör styrka. Det är sånt som jag brukar slarva med liksom. Försöker köra min, jag har ju varit hos sjukgymnast, som sagt, du måste göra det här, stärka små muskler och göra din rehab. Och när jag fightar så skiter jag i det liksom. Eller jag prioriterar bort det. Men nu är det tid att göra det, så vi får se hur det blir.
Det är många som har följt lite i spår. Jag tänker just lite på Fernando och Frans. Som jag vet att det är en nära relation till dem. Vad är det som du tror har inspirerat dem att börja med det du gjorde?
Nej, det kanske är att jag började. Jag är ju 7 år äldre än Fernando. Eller än båda. Så de har ju alltid sett mig. Det kan nog ha påverkat dem.
Hur tittar du på sporten då kontra idag? För den har ju förändrats otroligt mycket. Det har hänt jättemycket på de här åren som du har varit aktiv och fortfarande är.
Det är lite mer som vi pratade om. Det är så mycket mer tekniskt nu. Man måste tänka på ett helt annat sätt. Nu måste du jobba, du måste drilla, du måste köra teknik. Jag vet inte hur många... Alltså, när vi körde på Hilti, vi var ju ett bra gäng som var i topp i Europa då. Det var många som var topp i Europa då.
Vilka var ni på Hilti på den tiden?
Det var jag, David Bjelkeden, David Lejernäs, Navid Chav där. Alltså vi var många som Osama körde med oss, Pappi.
Per Eklund var ju där också.
Per Eklund, Niklas Bäckström. Vi var ju många som var bra, men det enda vi gjorde, vi bara slog på varandra. Alltså. Då var oss handskar och så körde vi full sparring. Och det funkade i... Ja, jag ska inte säga 1-2 år, det funkade ganska många år. Men idag tror jag inte att det går inte. Man måste träna teknik, man måste drilla, man måste göra allt. Som jag tror man klarade sig förut när sporten var så ny.
Hur mycket följer du sporten idag?
Mycket mindre än förut. Förut kollade jag på allt. Nu har jag har mer nördat ner mig i så här, olika grenar av sporten, så jag kollar mer på bara boxning, bara BJ, bara grappling. Och på det sättet har jag lagt sista åren upp min träning också. Jag kör ren BJ, ren boxning. Så försöker jag dela upp allt och göra det ordentligt. Och sen sätter jag ihop det själv. Jag har ju kört så länge så jag tycker att jag kan bestämma själv vad som funkar och inte funkar i min fighting. Och jag tycker att det blir bättre så. För att om du går och grapplar med någon som grapplar hela tiden, han kommer självklart vara mycket bättre grappler än den som grapplar 2 gånger i veckan. för att han måste köra MMA och allt det andra. Så det jag gör, jag kör BJJ med de bästa killarna, försöker köra boxning med de bästa killarna, kör allt, delar upp allt och försöker göra det bästa av varje enskild gren liksom.
Vart kör du BJJ någonstans?
På Prana.
Mm.
Prana BJJ.
Vem är din favorit att rulla med?
Och det är så många som är bra.
Mm. Har du någon som utmanar dig lite extra? Där du känner att fan nu, det här är... Nu får jag sätta min hjärna på prov.
Alltså det är några stycken, men jag skulle säga jobbigast är nog Max Lindblad är bra. Emad är jobbig. Nu väger Emad mycket, båda två väger mindre med mig, men Emad väger mycket mindre med mig. Så det blir inte riktigt, jag använder inte min fysik på samma sätt. Max är ganska nära vikt, han kan pressa mig på ett helt annat sätt.
Känner du att den tekniska utmaningen är där liksom, hela tiden?
Ja. Och det är det jag älskar med BJJ. För jag har faktiskt aldrig gillat BJJ förut.
Mm.
Det är sista 4 åren, 5 åren kanske som jag har verkligen tagit till mig och försökt utveckla mig. Och det är tekniskt på ett helt annat sätt.
Mm.
Tänka, du måste göra rätt. Du kommer inte undan. Utan gin kan du komma undan med att vara stark, explosiv. Det gör du inte med gin.
Så du saktar ner allt på ett annat sätt liksom. Gör det till
och
schack.
Sen har BJJ-folk har det här tänket att allt de steg 1, steg 2, du gör så, de svarar så. De har, och de har ju drillat in allt det här. Så då måste man använda hjärnan.
Komma in i schacket liksom med dem.
Och hela mitt sätt att tänka runt fighting ändrades när jag började med BJJ.
Känner du att du har fått över det till din striking också? Ja. Att du tänker liksom flera moves framåt?
Precis samma sak. Ja. Och så har jag börjat tänka liksom, ja, men jag måste sätta upp grejer så för att han ska göra så, det är så liksom. Så. Och jag har känt Oscar Alin i jag vet inte hur, vi har tränat med varandra i 15 år, 20 år, alltså jättelänge vi tränat med. Så han har samma sak med boxningen. Jag kan diskutera med han, ja, men varför gör du så? Ja, men gör så för att sätta upp det här, eller för att sätta upp det här. Jag försöker utveckla mig på samma sätt jag tänker i min BJJ, tänker jag i min fighting. Så pratar mycket med Louis Lagerman som jag körde med mycket förut. Och det var samma sak, han bara, men gör så här, gör så här. Och han sa till mig rakt, varför gör du så? Varför gör du så? Och jag sa, sant, varför gör jag så? Men första han lärde mig, han bara, varför är du så arg när du fightas? Jag vill slå den här. Ja, men om du är arg, då visar du vad du ska göra. Ja, det är sant. Så då första han tog bort. Bara det hände hela mitt sätt att fighta.
Har du blivit lugnare efter det? Efter just hans ord, varför är du så arg? Känner du att du har blivit lugnare när du är där inne nu?
Ja, då, eller jag har blivit... Jag har fortfarande den här i mig.
Mm.
Men jag har mera kontroll. Alltså jag tänker mycket mer nu än vad jag gjorde då.
Mm.
Liksom,
för det...
Och det var så här, det har varit min grej alltid sen jag började. Jag gillar att fightas. Jag är inte rädd när jag fightas. Och jag ger och tar, det är inga problem för mig. Men han fick mig att börja tänka lite smartare. Samma när jag gick tillbaka till Pancras. Det första Omar gjorde, han satt sig med sitt kontor. Han liksom, vill du träna och tävla här? Det är okej för mig. Han bara, men det här, jag vill att du ska lyssna på mig. Han bara, du börjar inte med hjärta och bollar, för det vet du att du har. Han bara, så lägg dig i bakfickan och så börjar vi fightas tekniskt, för du har teknik. Så ja, så har jag försökt liksom ha med mig det hela tiden liksom. Börja med teknik, går åt helvete, ja, då tar du fram hjärtat och då får du slåss liksom.
Känner du att i vissa matcher att du kanske har gjort tvärtom då, bollar och hjärta istället för kanske teknik?
Jättemånga matcher.
Ja, har det varit har det visat sig i resultatet att det har varit fel?
Ja. Jag tror det är så mycket match, alltså hela min karriär hade kunnat vara annorlunda om jag visste det jag vet idag. Men så känner väl alla säkert. Men jag tror jättemycket hade kunnat ändra om inte jag hade gått så mycket och så länge på bara fightas på aggressivitet. Liksom.
Finns det någon specifik match som har varit så här, den konkretaste skiftet i ditt eget, i din egen insikt i det här?
Nej, det är bara något jag bara kommit till insikt med sista åren. Liksom.
Ja. Hur har de senaste matcherna sett ut för din del? När du vill att stå där inne och kombinera allt det här som vi precis har pratat om?
Alltså, det är som allt annat. Vissa matcher känns bra, vissa matcher känns dåligt. Och jag tror det är allt sånt där. Det är mycket så dagsformen och möter. Och nu, ja, nu, ingen ursäkt eller någonting, men två sista matcherna jag har gått och jag knappt kunnat stå upp för min rygg då. Sista matchen, jag låg i omklädningsrummet med benen i vädret den 40 minuter innan matchen för att jag hade ont. Så jag kunde inte stå upp. Så låg i omklädningsrummet och ja, jag kunde inte röra mig liksom. Började värma sakta och sen in. Och då känner jag så här, det är lite svårt att få fram det man kan. Jag gjorde ett eller två dyk liksom. Och dyka när man vet att ryggen inte håller, det går inte så bra liksom. Så absolut ingen ursäkt, men då är det svårt för mig att få fram det jag kan liksom. Men sen går jag tillbaka tre matcher sen. Då hade jag en dag jag vaknade utan problem. Och då drog jag ut killen första ronden liksom. Så ja, men samtidigt var inte han lika bra som han jag mötte sist, som man svårt att säga liksom.
Vad sa kroppen efter matchen? Efter att du hade legat med fötterna i vädret, vad sa din kropp efter och dagen efter och dagen efter det? Hur mådde kroppen då?
Nej, alltså det är så vilken dag som helst jag är öm i kroppen. Liksom. Mm. Ja. Det har varit min stress. Alltså, knän och alltså, händer och sånt, det har varit lugnt. Alltså, om det gör ont, det är ingen fara. Men när ryggen låser sig, den är lite jobbigare.
För jag har ju pratat väldigt mycket med Mange Sedenblad. Han har ju det i nacken. Han sa att allting kan kännas skitbra. Men när det väl spänner till, då är det ju huvudvärkar. Och då det går liksom inte.
Ja, det är lite i samma kedja. Alltså, jag kan inte ens röra det. Liksom. Om jag får en låsning, jag kan svårt att vända mig i sängen. Liksom.
Hur löser du det här? Jag hör att du vill jobba runt problemen, men det låter som att motorn finns, men däremot är bilen jävligt bucklig.
Men det är alltså. Så. Men det är det där att det är lite så här, det är lite chansning för att det kan kännas bra ändå. Jag kan vakna och allt känns jättebra, så kan jag vakna och det känns skitdåligt. Och jag har det finns ingen röd tråd i vad som utlöser det. Tränar jag för lite, låser ryggen. Tränar jag för mycket, låser ryggen. Så alltså jag har inte hittat någon riktig. Inte. Får hoppas i något år till.
Det kan ju vara bra med att det är det här som är just nu då, att du får vila kroppen ett tag och låta liksom den bygga upp sig själv.
Men det är det jag försöker nu. Kör min styrka, jag försöker bygga upp min bålstyrka. Sen är det också, jag är sjukgymnast och tyckte också att jag har sådana obalanser i min kropp. Jag är stark, men dåliga knäna, jättesvag vissa grejer.
Och det oftast är det ju när man bara tränar kampsport som majoritet liksom, du får de här obalanserna, du bygger på de styrkorna du redan har, och det du inte har hamnar ju lite, vad säger man, i tvåa. Och då blir det ofta såna obalanser och det, men jag tänker att det är ju bara bra nu att du får vila liksom. För det är väl första gången du får en längre period där du verkligen tvingar dig själv till att
jag är ju sån, jag tränar ju alltid.
Ja. Och att du nu kan liksom, vet du vad, nu det går inte att träna alltid.
Så just nu, så det enda jag gör, jag går ut och springer backe 2-3 dagar i veckan. Just styrka 2-3 dagar i veckan. Och morgonpromenader varje morgon. Får vi se.
Har du jobbat någonting med rörlighet?
Ja, jag försöker. Men det, just det, jag är så överrörlig i lederna. Så när jag stretchar, jag känner inte av det riktigt i musklerna. Men jag vet att jag måste göra det. För jag är så konstig, jag är stel i musklerna, men jag är jätterörd i lederna. Men när jag stretchar, då tar jag ut det på leden. Då känns det inte. Så det är lite. Men jag försöker.
Jag tänkte på ganska intressant. Du och jag, vi diskuterade lite Brian Ortega debaclet som var. Och det är inte det jag vill gå in på. Men jag tyckte att du lyfte en väldigt intressant grej i det. Vilket jag verkligen var någonting som jag fastnade för ganska hårt. Det var just trash talk nu kontra då. Och det känns som att du är en fighter av väldigt mycket respekt och väldigt mycket heder på ett sätt att man ska verkligen respektera sin motståndare när man går in, man ska respektera före, och det här är ju någonting som har förändrats verkligen de senaste åren. Det har blivit otroligt mycket trash talk. Hur ser du på hur det var förr kontra hur det är idag?
Nej, jag tycker som det var förr, det är så det ska vara liksom. Så man ska respektera sin motståndare, alltså. Vi ska in och fightas ändå, så vi behöver inte gidra med varandra, vi behöver inte hetsa upp varandra. Jag tycker inte det här nya trash talk-grejen är någon rolig grej. Liksom. Jag kanske inte har gått så stora matcher, det ska vara en grej, men om folk skulle snacka så här till mig som vissa snackar, jag vet inte fan om det skulle bli en match. Alltså, för jag tror jag skulle slå ihjäl dem på invägningen. Eller så fort jag såg dem. Mm. Så respektlös. Det är som Conor och Khabib-grejen. Liksom. Jag förstår att det var fel, men jag förstår honom. Det är som att han flög på alla efter. Fan snackar ni så mycket skit för? Mm. jag har svårt för hela den här grejen. Liksom, att man ska snacka skit om allt och alla. Ni ska ju ändå in och slåss, du behöver inte snacka skit.
Mm.
Jag vet inte hur mycket mer den här skitsnacken säljer.
Mm.
Nu tycker jag själv, Conor kan vara rolig ibland. Och han, men också om han överdriver... Det är inget kul längre.
Är det lite det att det blir blivit mera showbiz än vad det liksom, när det väl kommer till kritan att det är två som ska slåss?
Det är showbiz, men jag tycker det är inte så kul, tycker jag. Eller det är i alla fall min grej. Som, ja, någon rolig kommentar här och där. Mm. När det blir så här riktigt bara skitsnack, jag vet inte, jag förstår inte.
För jag menar, respektlös. Och vissa organisationer då, främst USA, väljer ju att lyfta den här grejen och göra en grej utav det. För att de vet att nu skapar vi ett mer intresse och vi får de här fansen som inte hade kollat och kolla. Men i slutet blir det bara destruktivt för sporten liksom.
Jag tror lite också det att många av de här som bestämmer inte är eller har varit fighters.
Mm.
Alltså, för jag vet inte, jag tror inte det där behövs. Alltså.
Nej, och jag tänker
så. Om du har fighters som John Jones, som sådana stjärnor som finns idag. Det räcker med att de går match, så behöver vi inte snacka skit.
Nej.
För sälja grejer.
För jag såg en så stor skillnad, det är en så otroligt stor skillnad när jag kommenterade One under förra året, One FC. Följer du One FC någonting?
Jag kollar lite grann.
För de bygger ju sina galer på raka motsatsen. Mm. Det är en extrem heder, det är en extrem respekt. Så jag menar när Brandon Vera går in och utmanar Angla Sang, du är en så otroligt bra fighter, jag skulle vilja mäta mig mot dig. Och det kändes nästan som att här var två bästa polarna som ungefär, nej låt mig bjuda dig på fika först. Det var sån otrolig respekt.
För mig är det var kampsport ska handla om.
Alltså. Mm.
Vi ska ju redan in och slåss. Vi behöver inte snacka skit. Vi behöver inte... Fan, respekt. Vi alltså, det är lite så här, ska vi vara idrottsmän eller ska vi inte vara idrottsmän?
Mm.
För det är någonting folk säger. Ja, men ni är idrottsmän. Ja, men då idrottsmän ska inte snacka skit. Ja, men det är i alla fall min åsikt.
Har du råkat ut för att det är någon som har försökt beta in dig i skitsnacket? Eller har du mött respektfyllda...
Nej, jag har alltid mött... respektfulla motståndare. Men jag tror också det är också lite hur man är själv som person.
Mm.
Ja. Jag tror någon som har försökt gå nära mig så på en invägning och trycka lite. Så när jag bara garvat så brukar de sluta.
När du säger det börjar jag tänka på Reza.
Ja, alltså, nu är vi kompisar här. Men alltså, jag skulle aldrig kunna... Alltså, om han skulle komma fram och skrika i mitt ansikte så skulle jag börja... Det är ingen match, det fanns fullt slagsmål på invägningen liksom.
Det finns ett klipp där det är en kille som går fram jättesnabbt och puttar omkull sin motståndare. Så han flyger, ser ut som att han flyger 2 meter, kulissen välter bakom dem. Jag vet inte, när jag ser det, jag bara, vad håller han på med? Men han blev strykt från kortet direkt.
Ja, tjeckisk gala.
Exakt.
Jag såg
det. Ja. Där kände jag, vad fan, snack. Och killen står med händerna bakom ryggen bara, liksom, och så puttar han stenhårt. Men det, ja, jag tycker ändå att det var bra. Där tycker jag det var bra att de så här, nej, du får inte gå match.
Nej, men det är lite så det ska vara. Alltså, och då fattar folk att, men då ska man ju hålla sig. Så. Man ska sköta sig.
Mm.
Så enkelt.
Hur känner du utöver det, sportens utveckling i sig? För det har ju gått från att vara ingenting till att idag vara en välkänd sport. Den syns överallt, det står om det i de stora tidningarna. Och du har ändå liksom varit i den här liksom bubblan som sen har blivit en bubbla för hela världen, om man säger så. Alla vet
det. Det är ju skillnad. När jag började, typ när någon frågar vad håller du på med? För sig äter det inte ens MMA då. Och sen så skulle man förklara och sen... Vadå, vad gör ni? Ja, vi brottas, vi slår på varandra, vi stryper varandra. Det låter ju helt galet när man bara säger så. Men ja, så det är bättre nu så. Liksom.
Vad sa folk? Vad är de udda reaktionerna du har fått när du har sagt det där?
Nej, men man ser att de tycker att man är galen. Liksom, eller tyckte att man var galen. Det bara låter som, vi slår på varandra, vi stryper varandra. Och, Hur vinner man? Ja, man? Det andra ger upp eller man knockar någon. Ja. Nej, men det är roligt att se att det har växt. Alltså. Och det är ju bra för atleten också. Det är mer betalt. Så det är någonstans. Man måste få betalt för att kunna fightas.
Ja.
Och leva på det.
Jag tänker lite, när du tar upp det där betalt, jag menar många nya fighters som strävar efter att liksom sina svin mycket pengar och hela den biten. Har du fått förklara hur det var när du började med fighting för dem?
Det där är något som stämmer så otroligt mycket. Alltså, de här unga fighterna ska ha betalt. Jag sa, fan, min första proffsmatch. Jag fick inte betalt, jag fick betala min egen resa. Jag fick betala mitt egna hotell. Det var ingen som kollade till mig efter matcherna. Alltså, vadå, du ska ha pengar? Och jag tycker det, så du ska inte så bry dig om vad du får i pengar för att du har gått 10, 15, 20 matcher. Då ska du börja liksom, när du är värd någonting. Och det är det jag tycker som är synd med typ, jag låter som en gammal gubbe, men så att dagens samhälle, du behöver inte göra någonting för att bli känd. Du bara lägga ut en massa skit på Instagram så blir du känd, så vet alla vem du är. Det finns folk, jag ser hur mycket för det? Så alla bara, men vet vem han är? Jag har ingen aning. Han gått på 3 matcher. Liksom.
Det där är ett problem. Det finns ju ett koncept här, Instagram fighters. Liksom att, och tyvärr så funkar ju det. För folk får ju sponsorer. Och sen är det någon liksom som fightas på riktigt. Och som har fightats jättemycket. Får inte samma exponering. Så det har ju på sitt väst liksom slagit knut på sig själv. Att du behöver inte ha den... Säger vi, den nivån av fighting för att kunna liksom exponera dig som en fighter, få sponsorer, och då med andra ord tar du sponsorer från någon som kanske verkligen behöver det här för att liksom är redan på en nivå i sin karriär och behöver det här stödet då.
Det blir lite det som också att om alla andra gör det gratis, varför ska en sponsor vilja betala mig för att göra det? Det är klart någon som bara gått 2 matcher men fullt på sociala medier gör det mycket billigare än vad jag skulle göra för.
Precis.
Men, jag vet inte. Jag är inte mycket för den här sociala medie-hypen som finns. Nej.
Ja, det vill också, det är lite, vad ska man säga, det 2 sidorna av svärdet, för att idag så lever vi i en tid där det är sociala medier och man måste anamma, och kanske de här nya fighters behöver anamma, men sen måste man leverera när det är fight. Det tycker jag
definitivt. Jag tror det är lite det som är grejen. Alltså det är självklart, det är säkert viktigt, men det är viktigare att fightas. Alltså det viktiga är att du gör bra ifrån dig. Så kommer ju, alltså det du vill ha kommer om du fightas bra. Istället för tvärtom. Alltså,
men är det att folk stressar den här drömmen då? Att de vill ha den direkt, den här imagen och vara fighter och vara känd för det
du
gör?
Det tror jag däremot.
Jag önskar att det var så, men jag tror fan folk bara vill ha uppmärksamhet. Alltså. Jag tror att det är mycket, folk verkar bara vilja ha uppmärksamhet. Jag tror att det är mycket det. Folk tycker om att synas och vill verka så häftiga och som värsta fighters, fast de inte är det. Så det är vad jag tror, men det är kanske jag som är bitter.
Nej, fan, det finns ju jättemånga som taggar sig själv i ett par shorts eller som har på sig ett par shorts och taggar MMA och så har de bara varit på klubben en gång för att ta en bild,
det är sånt,
i princip. Det finns ju sånt där också.
Jag är lite allergisk mot sånt där.
Ja, men det är det som gör det så intressant, eller det är det som gör det väldigt kul, för det är en uppfriskande syn på det också. Det är att du har med det här old school-tänket istället för bara det här trash talk, syn som fan, lägg upp det här, flashiga grejer, bam, bam, bam. Vilket det är jättemånga som gör. Jag menar, det är jättemånga som kör med en fighter-image och sen har de kört en fight var tredje år. Det blir också, för mig faller det jätteplatt, och vi har ganska många sådana som gör så. Utan då kanske man hellre vill se leveransen.
Det är ju de som syns mest. Alltså.
Ja.
Tyvärr. Och är man inte... Alltså, vi här, vi vet ju, vi har ju koll. Så vi vet ju att den här personen snackar bara skit. Men för alla andra som inte är så här insatta i det vi gör då. Du säger, det här killen är en stjärna. Den här killen är jättebra.
Precis.
Så det inte är så.
Ja, det är ju några.
Definitivt.
Kör den resan. Vilka inspirationer hade du inom MMA när du började? På de få VHS-banden som du ändå kom över?
Jag har aldrig varit en sån här person som idoliserar och ser upp till folk och så. Men man kollade ju på dem som var bra då. Sen när jag började, då var det UFC 12. Så Vito Belfort vann den. Man kollade Belfort, Couture. Ja, de som fanns. Det var ju bara stora killar på den tiden.
Trodde du någonsin att MMA skulle bli som MMA idag?
Nej. Nej, och det tycker jag är grymt jobbat. Alltså, det är bara tack vare UFC.
Ja.
Ultimate Fighter-grejen. Det är grymt. Vi jobbar hårt. Jag träffar och känner mycket idrottsmän. vi är en av de som tränar hårdast. Vi måste göra allt, vi måste vara fysade, vi måste ha teknik på marken, brottning, vi måste ha stående. Vi är en av de som jobbar hårdast. Så jag tycker det är bara rätt.
Mm. För det är det som är unikt med MMA. Det är så jävla många pusselbitar som måste sitta på plats. För du kan inte bara gå in och vara bra på boxning, för då kommer du bli utstrypt på ett annat sätt. Är du bara bra på att strypa ut, men då kommer du istället bli knockad. Alltså det är många, många variabler.
Även om jag tycker så här, jag har en sån här grej. Jag tycker att man ska ha en grej man sticker ut med. Mm. Är du en jättebra brottare, eller är du kan sparka folk i huvudet, eller du har en grej som du är grym på. Men sen ska du utveckla allt annat runt det. Liksom. Mm. Så, och det är vad jag tror på, att du ska vara jättebra på någonting, specialiserad på någonting, och sen försöka bli komplett med allt det andra. Men det som är naturligast för dig ska du bli ännu bättre på.
Mm. Finns det någonting där, för det här är en fråga jag får jätteofta, vad är den bästa grejen att vara lite bättre på inom MMA? Vad skulle du säga det är för dig?
Jag tror inte att det är någon speciell gren, utan man ser när folk sticker ut i någonting, att ja, någon kanske har en vänsterkrok som man alltid knockar med, han får in den till slut, eller någon har en giljotin som man alltid får folk på. Du kommer lära dig styra matchen dit tills du får ditt avslut. Och jag tror att det är mer det man ska träna på liksom. Alltså, du har din grej du gör, och sen allt annat kommer runt det. Det är i alla fall så jag tänker.
Jag tänker på Khabib helt plötsligt. Mm. För det är en kille som har en bizarr spetskompetens på en sak. Och alla vet att den enda saken kommer komma. Ändå är det ingen som lyckas stoppa den.
Det är ju så. Det är som Conor, han är vänster. Mm. Han är vänster. Mm. Allt annat, det är inte så bra. Självklart han är vältränad så. Men han är inte jättebra på någonting annat. Men han får till den. Mm. Och det är precis det jag menar. Mm.
Hur tror du att sporten kommer utvecklas i framtiden? För det är verkligen en sport som utvecklas från år till år till år. I början insåg man att, oh shit, vi behöver BJJ. Sen var det väl, jag vet inte om det var thaiboxning eller brottning som kom där, men de har haft lite olika skiften, och nu känns det mer som att vi kanske börjar växa in i någonting som faktiskt är MMA.
Jag är lite så, som jag ser det nu, så tror jag vet inte hur mycket mer det kommer utveckla sig. Mm. För nu är det så här riktiga atleter som tävlar. Mm. Och det är folk kan fightas.
Är det nu det här blir tydligt med spetsen då? Det man har spets i kommer bli nu när alla är,
man ser ju, alla kommer liksom ju från någon bakgrund. Mm. Alla bra har någon bakgrund där de inte bara är bra på det, utan de sticker ut med det. Mm. Kommer in, ja, en världsmästare blir och de blir ju bra. Eller någon som var jättebra stående fighter som Mats Sanje till exempel, han sticker ut med det. Så jag har aldrig, jag tror inte på den här som folk säger, ja, nu snart kommer den här kompletta MMA-fighten som är bra på allt och börjat med MMA. Jag tror inte på det. Jag tror fortfarande det är bättre att du kommer från en bakgrund där du är specialiserad på någonting. Annars gör du allting halvbra bara.
Mm. Och då blir ju alla halvbra.
Ja, precis. Det är så jag menar. Att allt blir bara halvbra. Mm. För du kan inte lägga ner tiden och bli specialist på någonting. Mm.
Och jag tänkte, liksom så som du tränar, det blir ju en återspelning lite vad GSP gör också på ett sätt. För han stack ju till de som var bäst på den respektive gren och gick dit och gjorde det här. Hur mycket känner du att ditt game har förändrats sen du har börjat träna på det här stället?
Nej, så jag skulle säga, nu till för 5 år sedan är jag en helt annan fighter. Nu har saker och ting gjort att jag inte kunnat visa det riktigt. Men jag vet själv i mig att jag är en 10 gånger bättre fighter idag än vad jag var för 5-10 år sedan. Liksom.
Ger det här också, att du ger dig själv chansen att utvecklas, att tävla i de här separata disciplinerna
det
också?
Det hjälper liksom mycket också, självklart. Alltså, det är ju så, tävlar du så blir du bra på det. Alltså. Men det är också att jag verkligen, nu är jag jätte, jag är ganska manisk människa, så när jag gör något, jag gör det ordentligt. Liksom. Så när jag börjar köra bil, jag nördade ner mig i det helt och verkligen kör. Och vill liksom lära mig allt som går att lära mig i det jag gör.
Hur mycket studerar du respektive gren och fighting? Alltså, och MMA?
Jag kollar nog på matcher och sånt varje dag. Mm. Varje dag.
Vad tittar du efter?
Jag kollar på, till exempel nu har jag haft en period och kollar mycket grappling. Mycket bara kollar eliten, toppen, vad de gör. kolla deras game, kolla deras, när de visar tekniker, och försöka lägga in det i mitt game, se om det funkar. Jag har ju lite så här, när man kör till exempel, om någon visar en teknik, jag är så här, man känner ganska snabbt om det kommer passa mig eller inte. Mm. Så jag gör den, funkar den inte så slänger jag den, och funkar det, okej, då kommer jag försöka lägga in den i mitt game liksom. Mm. Man känner ganska snabbt vad som funkar för en och inte funkar för en.
Favoritlås?
Guillotine. Mm. Jag har vunnit kanske hälften av matchen för mig.
Det var ingen tvekan heller. Nej, nej, guillotine.
Men det är också en sån här grej. Det tog, jag vet inte hur många år att få fram liksom,
förfina den.
Ja, precis. Och då körde jag med, inte hur länge, Joe Stevenson. Han hade ju värsta guillotinen, så jag körde med honom. Jag bara, vad gör du? Så visade han mig allt han gör. Jag sa, fan, nej, jag får inte till det här. Så kollade jag vidare och körde med någon annan som har bråkigt. Hur gör du? Okej. Kolla på band, kolla på ett videoklipp. Sen till slut, en dag, då föll poletten ner.
Ah.
Och efter det började jag hade en period, bara drog ut alla på den. Så började jag få in det i matcher och så, ja. Nu är det lite så här, får jag armhuvudkoppling,
då har du den.
Ja, alltså 90% av gången är det över.
Fan, jag börjar tänka på mycket när vi pratar här, men just, såg du matchen Jack Hermansson mot Jacare?
Ja.
Den där, alltså det var så nära. Och Jacare säger själv, när jag somnade. Men det gjorde också att han blev avslappnad och liksom lyckades till slut komma ur den. Men jag vet inte om det, för det är många som säger, och du är inne på det också, att man ska ha sin spetskompetens. Man ska ha en grej. Jack sa det, han bara, den här ska bli så bra så att det spelar ingen roll vem som fastnar i den. De kommer bli utstrypta.
Det är precis så jag tänker.
Mm.
Jag är så här, det spelar ingen roll vem som fastnar, jag kommer få in den.
Mm.
Och det är därför jag fortsätter. Det är inte så att jag är nöjd nu. Ja, jag har fått en bra guillotine. Jag fortsätter jobba på den. Mm. Jag försöker gå på den. Jag har gjort, okej, om den försvarar så, då byter jag till det här. Om den försvarar då, så, då byter jag till det här.
Hur många steg har du där i?
Jag har ganska många steg.
Mm.
Jag har jättebra svar på allting. Så jag tror fortfarande, det är något jag fortfarande håller på att utveckla. Men jag har...
Kommer den bli perfekt någonsin?
Nej. Men jag vet att den börjar bli... Så att, ja, det spelar nästan ingen roll vem som stoppar in.
Nej.
Jag har dragit ut, inga namn, jag har dragit ut bra folk.
Ja.
Alltså, världsklass folk på guillotine. Liksom.
För jag älskar Daniel Cormier, han har ett sånt jävla bra uttryck där. Last in the sauce. Att så fort någon börjar, man har 1, 2, 3, 4, 5 och till slut så är de bara vilse i såsen. Mm. De kommer inte loss. Man kommer till slut att förlora.
Nej, jag har, okej, nu får jag kopplingen. Och jag har i huvudet, jag får in den. Och får jag inte in den, så har jag 2-3 svar till tills det kommer. Liksom. Så,
Vad var det som fick dig att fastna för guillotinen?
Jag bara kände att jag kunde göra det bra. Liksom.
Mm.
Och nu vet jag, liksom, bara jag behöver inte dra hårt. Bara jag kopplar, så brukar folk säga, okej, det är jobbigt. Men det är bra, för vi utvecklar varandra också, för att till exempel på träningarna.
Mm.
Vi är ju ganska många i samma vikt. Jag, Nico, Sadibo, Sebastian. Så vi är ganska många som är runt samma vikt. Kalle är lite tyngre, man kör med oss också. Men vi, och jag får koppla guillotinen på den. Och när jag får in det, så nu börjar alla bli bra på försvaret. Så då måste jag utveckla mig ännu mer. Mm. Så det är perfekt. Så det är bara... Mm. Det är så roligt, för att de kommer till mig också och säger, men det spelar roll vem som gör, vi vet att om vi klarar oss mot dig så är det lugnt. Och jag är samma, jag är så här, nej, men då måste jag utveckla henne.
Kan ska ni ta klara det ut?
Men det är lite så här, för jag tänker så här, en vanlig MMA-tittare bara nu, en entusiast som inte fightas överhuvudtaget, aldrig ens har provat att sätta en guillotine. När du förklarar, kan du bara, vad innebär det egentligen att perfektionera en guillotine? Vad är det som gör att du känner att den sitter? Att du vet,
det är precis det du säger. När jag kopplar den, då känner jag, okej, den sitter.
Mm.
Och grejen, det är också att jag tror på att den sitter. För en sak jag har lärt mig sista åren, det är att när du får ett stryp, du ska lita på din koppling. Mm. Så ibland får jag den så här, över ansiktet, fel, där alla ska säga, det här är inte rätt. Men jag får in den till slut.
Mm.
Eller jag får in den i alla fall. Och det är för att jag har lärt mig att okej, men hamnar jag här, så behöver jag bara justera kroppen, så kommer den hamna till slut.
Mm.
Så alltså, det är som du säger, jag känner, nu sitter den. Det är det
Är det det här liksom, de kallar sense of touch? Att du liksom, du behöver inte se, men du känner kroppen.
Ja, men så är det, 100%. Känner. Så jag känner bara, okej, får jag ihop mina händer? Ja. Så det är klart, jag vet att jag kommer få det.
För det där tycker jag är rätt spännande. Triangel, det är inte standardlåset folk sätter längre. Men ibland ser man folk ligga i den här garden, de ligger och jiddrar. Och så kan man se, när jag kommenterar, alltså han får sig upp här nu. Och till slut, så sitter den bara. Och det är lite som det du pratar om nästan. Man kan nästan se att motstånd som ligger under vet att du är bara 3 felsteg ifrån. Sen är du fast.
Ja, men det är så. Och det är det här också. Lita på kopplingen. Lita på kopplingen. Du vet att den sitter. Och det har jag fått in mig, när jag gör det så jag vet att den sitter. Så och det är väl, blås, är det så, ja, de hade tur.
Och det är väl en andras jobb som kommer vara stressad och inte veta så loss. Du kan ju bara rigga och coasta och
justera. Så det är där jag har steg, nästa steg.
Exakt. Hur är liksom i framtiden? Vill du vara involverad i sporten? Känner du?
Jag håller faktiskt på att kolla lite nu. Jag vill öppna egen klubb. För att jag vet att jag sitter på så mycket kunskap.
Du är en professor.
Just att jag är så, min hjärna funkar som den funkar. Jag är så här manisk, och när jag sätter in mig någonting, då vet jag allt liksom. Och jag kan fighting. Jag vet att jag kan få fram folk som är bra. Och det är lite det, jag har en passion för det. Jag gillar att träna folk och jag vill göra dem bra. Så jag ska öppna klubb. Och när jag gör det, så är det inte för att tjäna pengar, utan det är för att jag vill få fram någon som är riktigt bra.
Du får passa det vidare liksom.
Ja, jag vill få fram folk, jag vill göra folk bra på fighters. Jag vet inte mycket, jag ska inte snacka för mycket skit, men alltså, det finns vissa grejer de lär ut som de kallar för fighting, som jag är så här, uff, det här är inte fighting, alltså, det här är bara bedrägeri och lär ut det här liksom. Jag är så, när jag visar någonting så jag vet att det här funkar.
Du har ju 20 års av test.
Ja,
som på facit liksom, att visa upp istället för ett diplom på väggen.
Och jag har tränat världsklass inom allt. Kört med världsklass bikare, kört med världsklass brottare, kört världsklass boxare. Jag vet vad som funkar.
Hur mycket gillar du ut idag? Hur många så kommer till dig och frågar om hjälp, eller bara där du sitter med och bara...
Nej, nu är jag mer alltså inne på mig själv liksom, för att man tränar, då blir man ju egoistisk liksom. Men självklart på träningarna ser jag någon som kan göra en justering eller någonting, då säger jag till liksom, fan, testa det här eller prova det här liksom. Sen är inte jag en sån här som vill låta som att jag tror att jag kan allt. Men om jag ser någonting som jag säger, ja, men prova det här liksom. Så,
ja, men för det är också ett väldigt känt liksom, påstående, om man ska säga, att när du väl börjar lära ut så lär du dig mycket mer. Genom att coacha någon annan så lär du dig själv väldigt mycket.
Men det, jag har ju lite
ner i detaljer.
Jag har ju lite så här privatkunder så jag kör med liksom, och jag märker ju själv, jag utvecklas så mycket av det också, för att jag måste liksom, jag kan inte bara säga dra en giljotin, utan jag måste ju förklara varje steg, vad jag gör, vad jag tänker på liksom. Och det är allt det som jag vet att jag har bra koll på.
Det är en repetition för dig själv hela tiden.
Och jag vet att jag har bra koll på fighting, så jag vet att jag kommer kunna träna folk bra. Och det är lite det som jag brinner för det här. Jag brinner för fighting på alla sätt. Liksom. Lära ut, fighta själv, titta.
Så det blir... Vad blir det? Vad blir det? Professor, sensei, coach?
Nej, jag kommer öppna klubb 100%.
Nej, men det är helt rätt. Vi frågar ju alla som har varit här, som ändå varit i sporten länge, liksom, att så här, du har ju kanske inget diplom där det står på papper, men du har ju de här erfarenheterna, kunskapsbanken du har fått av alla de åren, och det går inte att lära sig på en kort tid. Ingen kan lära sig inte. Det.
Jag är en sån som är emot allt sådär med kurser. Till exempel, ska jag behöva gå en kurs för att få en licens i att träna någon när jag har fightats i 20 år? Det är jättekonstigt.
Det här är ju kursen i sig, liksom, 20 års fighting.
Jag kan det här.
Vad är det då, MMA specifikt, eller är det någon speciell gren som du vill göra i?
Jag vill ha en MMA-klubb, men jag vill grappling och BJJ som jag ska. Det är det jag kan bäst, och det är det jag vill lära ut. Självklart jag kan stående också, men det är grapplingen och BJJ som jag tycker att jag är bäst på. Men självklart, jag kommer vilja ha allt på klubben.
Som en avrundning på det här samtalet så tänkte jag, du har varit med länge, du har vi redan kommit fram till några gånger i det här samtalet, men det finns en ny ung fighter eller fighterinna där ute som drömmer om en karriär inom MMA. Vad skulle du lämna för råd eller rekommendationer?
Ja, det var svårt att veta. Men det är lite bara så, fan, träna hårt. Ha inte bråttom. Alltså, det är en process. Lita på processen. Jag tycker för mycket fighter som har lite för mycket bråttom. Jag tror inte, du vill inte komma in nu och se på 5-0 och sen ska du frysa där. Du ska komma in, när du kommer in nu och se, då ska du komma in dit för att stanna och visa vad du går för. Det är där det börjar. Så lite det, ha inte bråttom. Ta din tid. Nu är det så konstigt, för jag är sådana fighter som du ska möta vem de än säger till dig. Men där ska du ha en coach som ska säga till dig, det där är bra match eller inte bra match. Tycker jag. Men ta din tid.
Man kanske inte ska möta GSP i match nummer 2.
Nej, precis. Ja. Och där är en sån grej. Hade du frågat mig i min match, kan du möta honom? Ja, visst, inga problem. Men det där skulle tränaren ska komma in och bara, nej, det är ingen bra idé.
Jag har gjort misstag här nu.
Nej, men jag tycker du trycker på en bra grej. Jag vet ju också när grabbarna var med i Kimura Talent för många år sedan, så jag vill minnas att du avrådde Fernando från att köra vidare, va? Att han skulle gå någon, jag vet inte om det var Shoto på den tiden, för då fanns inte amatören med. För mig var Shoto, va?
Ja, men det var det. Jag tyckte att han skulle inte ha bråttom och bara ta sin tid, skaffa lite rutin. Och det är så också, det jag säger skaffa rutin, det är så här, gå så mycket matcher du kan på 2 år. Inte att du ska vara amatör i 10 år, för det tycker jag också är jättekonstigt. Jag ser folk nu som, fan, jag tränade med den här killen för 10 år sedan, han är amatör fortfarande. Det är jättekonstigt. Det är min åsikt, eller så här, förstår du? Alltså, jag menar, vinner du 1-2 VM, då är det kanske dags att gå vidare. Inte köra VM nummer 3, då är det så här, fan. Det är nya killar som du inte har sett förut, för att alla andra har gått vidare. Du måste gå vidare. Så det jag menar, skaffa erfarenhet, men gör det på de här. Gå match varje vecka, gå match så ofta du kan i början. Och sen... liksom. Sen kan du vänta och ta det lugnt liksom.
Snyggt. Jag tycker det är bra visdomsord att avrunda podden med, för det är ju, jämför vi med för 20 år sedan, så finns ju en uppsjö utav folk som idag vill hålla på med fighting. Då var det ett begränsat antal som fick liksom slå era skallar ihop och köra. Men idag är det ju...
Nej, var ju så. Alltså, då visste vi i Skandinavien, det var så här, det är vi som fightar, så det finns inga andra liksom. Nej. Ja. Nu är det fullt
Instagram konto där bara 20 pers följde varandra och alla var fighters. Inget mer. Nej, men kul Diego, tack så jättemycket.
Tack för att du fick komma, alltså.
Kom in och dela med dig. Om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig då?
Uff, jag är så dålig på det. Jag har ett Instagram, men jag tror inte jag gjort ett inlägg. Jag kanske gjorde 2 inlägg förra året.
Men kanske bra att följa ifall du nu, när klubben väl är igång.
Ja, jag brukar lägga lite stories ibland, inte så ofta heller. Men Diego González, alltså understreck liksom. Det är min Instagram.
Snyggt. Paul Elvaje på Instagram.
Sabsaba.
Där hittar ni oss. Om ni uppskattade avsnittet, så dela det jättegärna på era sociala medier och tagga Diego González.
Yes.
Nej, men Diego, supertack för ett bra samtal. Tack så mycket, gott folk.
Tack.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.